Nu har vi sparat det bästa till sist. Vi ska studera lite grann om den stora försoningsdagen. Det är ju intressant nog så att den kristna kyrkan tog över de flesta helger som finns inskrivna i Gamla testamentet. Men den stora försoningsdagen tyckte man var onödig, därför att försoningen var ju redan fullbordad i och med påsken. Och det betyder att för den kristna kyrkan är det i stort sett bara domen som återstår när Herren kommer tillbaka. Men om vi ska börja i Hebreerbrevet 9. Tjugofjärde versen, Hebreerbrevet 9 och 24. Så står det så här: ty Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Inte heller gick han in för att offra sig många gånger, så som överste prästen varje år går in i det allra heligaste med blod som inte är hans. I så fall hade han varit tvungen att lida många gånger allt sedan världens grund blev lagd. Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. Och detta är ju alltså det som förbildas när överste prästen går in i det allra heligaste. Så att när Jesus kommer tillbaka så är han ju som prästen som kommer ut ur det allra heligaste och har bringat försoning. Det går inte riktigt att utläsa ur Gamla testamentet, men om man någon gång läste välsignelsen över Israels folk så måste det ha varit då. Herren välsigne dig och bevara dig. När prästen kommer ut ur det allra heligaste så kommer han inte för att döma. Inte bara. Utan han kommer för att han har fullbordat det fullkomliga offret. Jesus kommer tillbaka på stora försoningsdagen. Det föreställer jag mig i alla fall. Och då kan man tycka att de beskrivningar som ges av Jesu återkomst, de ser ju inte riktigt ut att gå i försoningens tecken alla gånger. Zakaria 14 är ju den tydligaste texten. Där vi ska läsa 9 verser från början. Zakaria 14 och 1. Se, Herrens dag kommer. Då ska man dela bytet bland er. Ty jag ska samla alla hedna folk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden ska föras bort i fångenskap. Men återstoden ska inte bli utrotad. Sedan ska Herren gå ut i strid mot dessa hedna folk så som han stred för på drabbningens dag. På den dagen ska han stå med sina fötter på Oljeberget mitt emot Jerusalem österut. Och Oljeberget ska delas mitt i tu från öster till väster till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. Och ni ska fly ner i dalen mellan mina berg, till dalen mellan bergen ska sträcka sig till Atsel. Ni ska fly som när ni flydde för jordbävningen på Usias, Juda kungs tid. Då ska Herre min Gud komma och alla heliga med dig. Det ska ske på den dagen att ljuset blir borta, himlens ljus ska förmörkas. Det blir en särskild dag, känd av Herren, inte dag och inte natt. Men det ska ske att när aftonen kommer blir det ljust. Det ska ske på den dagen att rinnande vatten ska utgå från Jerusalem, ena hälften mot östra havet och andra hälften mot västra havet. Både sommar och vinter ska det vara så. Herren ska vara konung över hela jorden. På den dagen ska det ske. Herren är en och hans namn är ett. Så småningom ska det bli så här som det sedan antyds 16:e versen. Det ska ske att var och en som är kvar av alla de hedna folk som kom emot Jerusalem ska dra dit upp år efter år för att tillbe konungen Herren Sebaot och för att fira lövhyddohögtiden. Nu är det så intressant att det står att Herren min Gud ska komma. Vad tror ni det står i hebreiskan istället för Herren? Jo, det står Jahve. YHWH. Alltså Guds namnet. Messias kommer. Att detta är Messias är ingen tvekan. Hur du än sätter fötterna på Olivberget så delar det inte på sig. Utan här kommer nu en gestalt med en väldig makt. Och plötsligt så är hela situationen förändrad. Återstoden skall inte bli utrotad, står det. Världens hedna folk har ett mål i sikte. Att utrota dem. Nu är de samlade på en plats, nu tar vi dem. Då kommer Herren. Han kommer för att rädda Israel. Och alla heliga har han med sig. Det är kanske de som har blivit uppryckta på skyar, men fråga mig inte om det sker före eller efter vedermödan. För det kan vi hålla på att diskutera tills vi dör. Nu är det så här att denna bild av tidernas slut finns på många ställen i Bibeln, inte minst i Gamla testamentet. Joel har en likadan profetia, Joels tredje kapitel. Ty se, i de dagarna och på den tiden när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap skall jag samla alla hedna folk och föra dem ner till Josafats dal. Där ska jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel, Israels skull, som de har förskingrat bland hedna folken. De har delat mitt land och kastat lott om mitt folk. En sköka betalade de med en pojke och en flicka sålde de för vin som de drack upp. 9:e versen. Ropa ut detta bland hedna folken, kalla till helig strid, väck upp hjältarna, låt alla krigsmän komma och rycka fram. Smid era plogbilar till svärd och era vingårdsknivar till spjut, låt den svage säga, jag är stark. Skynda er att komma alla ni hedna folk här omkring och församla er. Sänd Herre dina hjältar dit ner. Låt hedna folken resa sig och dra ut till Josafats dal, ty där ska jag sitta till doms över alla hedna folk här omkring. Låt lien gå, ty skörden är mogen, kom och trampa, ty pressen är full. Det är alltså Herren som samlar hedna folken. Han samlar dem för att sätta sig till doms över dem. Det gäller att ta dem på bar gärning. Och man kan tycka att det skulle väl inte gärna vara möjligt när man har beskrivit det här så tydligt. Överraskningseffekten måste ju vara noll. Nej, det är den inte. Och vi kan ju bara se oss omkring, också bland kristna i Sverige, att de flesta skulle bli djupt chockerade över det här. Vi återvänder till Nya testament, till andra Thessalonikerbrevet. Börjar läsa i tredje versen i andra kapitlet. 2 tess 2 och 3. Där Paulus skriver så här om den yttersta tiden. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Avfallet måste komma och laglöshetens människa träda fram. Och denna laglöshetens människa kommer säkert med kärlekens budskap. Och vi behöver inte bry oss om gamla dammiga bibelord som är överspelade sedan länge tillbaka. Utan vi ändrar på allt som folk vill ha det. Det är inte nåd. Ty nåd kan bara föregås av en dom och en bekännelse. Utan det här, när man på detta sättet ändrar på Guds bud, så handlar det om laglöshet. Man avskaffar lagen. Inte med nåd, utan med laglöshet. Vi fortsätter att läsa. Kommer ni inte ihåg att jag sa er detta när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan ska den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra när han visar sig vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sände Gud en kraftig villfarelse över dem, så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen, utan njutit av orättfärdigheten. Gud sänder över dem en kraftig villfarelse, eller kanske lika gärna en villfarelsens kraft. Han sätter alltså fart på mirakelverksamheten. Inte därför att den är rätt, utan därför att den är fel. Och det gäller alltså att hålla i hatten. Vad är sant och vad är inte sant? Vi kan inte räkna antalet mirakler. Vi kan inte gå efter hur många som ligger på golvet och skrattar. Vad är sant och vad är inte sant? Det är bara där man har möjligheten att skilja agnarna från vetet. Honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda. Han blåser på honom och så är han död. Vi tänker på påskdagens kväll, eller först, ja, vilket var det? När Jesus kommer genom stängda dörrar och andas på lärjungarna. De blev pigga och levande. Så att Guds ande är ett tveeggat svärd som kan uppliva dem som hör Herren till, men också ha helt andra effekter på dem som inte gör det. Vi återvänder nu till Gamla testamentet, till Jesaja 11. Jag läser från början där. Men ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam. En telning från hans rötter ska bära frukt. Över honom ska Herrens ande vila, anden med vishet och förstånd, anden med råd och styrka, anden med kunskap och fruktan för Herren. Han ska ha sin glädje i Herrens fruktan. Han ska inte döma efter vad ögonen ser eller utöva lag efter vad öronen hör. Utan med rättfärdighet ska han döma de fattiga, med rättvisa skaffa rätt åt de ödmjuka på jorden. Han ska slå jorden med sin muns stav, med sina läppars andedräkt döda de ogudaktiga. Rättfärdighet ska vara bältet runt hans midja, trofasthet bältet om hans höfter. Vargar ska bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar, kalvar och unga lejon och gödboskap ska vara tillsammans och en liten pojke ska valla dem. Ja, han ska med sina läppars andedräkt döda de ogudaktiga. Här har vi nu förebilden till det som Paulus skriver. De kristna, i den kristna kyrkan ska det ske ett stort avfall, så att de länder som en gång tog emot evangeliet ska samla sig till strid emot Jerusalem. Och Herren, när han kommer, skall med sin andedräkt döda laglöshetens människa. Han som utger sig för att vara Gud, men som avskaffar allt som har med Guds vilja att göra. Säger man sig vara Gud och vinner tilltro till det, så kan man ju ändra på allting. Jag säger er. Ni har hört att det står i Gamla testamentet, men jag säger er. Men det finns också här, i den här texten, ett inslag av försoning. Vargar ska bo tillsammans med lamm. Och vi går lite längre ner, 10:e versen. Det ska ske på den dagen att hedna folken ska söka Isais rot, där han står som ett baner för folken, och hans boning ska vara härlig. På den dagen ska Herren för andra gången räcka ut handen för att friköpa en rest av sitt folk som är kvar från Assyrien, Egypten, Patros, Nubien, Elam, Sinjar, Hamat och havsländerna. Han ska resa ett baner för hedna folken och samla de fördrivna av Israel och de kringspridda av Juda från jordens fyra hörn. Hedna folken överlever, åtminstone somliga. Och om det precis bara är de som har en kristen bekännelse på sina läppar när de dör, eller om det är fler än så, det får vi inte veta. Men på något sätt ska det ske en försoning mellan Israel och hedningarna. Och redan det talar ju för att det här verkligen är en försoningsdag. 25:e kapitlet hos Jesaja. Sjätte till 9:e versen. Herren Sebaot ska på detta berg göra en festmåltid för alla folk. En festmåltid med utsökta rätter och gamla viner, ja med bästa vin, väl klarat. Han ska på detta berg göra om intet den slöja som beslöjar alla folk, det täckelse som täcker alla folkslag. Han ska för alltid göra döden om intet. Herren ska torka bort tårarna från alla ansikten. Sitt folks vanära ska han ta bort från hela jorden, till Herren har talat. På den dagen ska man säga: se, här är vår Gud. Honom väntade vi på. Han ska frälsa oss. Ja, här är Herren som vi väntade på. Låt oss vara glada och fröjdas över hans frälsning. Herren Sebaot. Och det är återigen YHWH, tetragrammet, om det nu ska utläsas som Jahve eller det får vi se. På den dagen ska man säga, se här är vår Gud. Herren, Herren ska torka bort tårarna från alla ansikten. Alla slöjor ska tas bort. Det som förut skymde sikten är nu borta. Och det betyder att Israel som folk kan se vem som är konung. Vem som är Messias. Det blir helt klart. Hednafolken får också helt klart för sig vem som är Messias. Men de får också se att Israel är grunden för Guds rike. Att Israel är det utvalda folket. Herren har ju kommit för att rädda Israel från hedningarna. Och i det här läget är det ju så att Israel har varit utspritt över hela jorden. Vart helst detta folk har kommit så har man förföljt eller förnedrat, beskyllt och anklagat dem. Alla hedna folk behöver försonas med Israel. Behöver få Israels förlåtelse. Då förstår vi att Israel behöver förlåtelse från konungen. Hedna folken behöver förlåtelse från konungen och från Israel. Vad helst ni har gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort emot mig. Jesus säger inte vad helst ni har gjort mot varandra, utan det ni har gjort mot mina minsta bröder. Och det kan mycket väl hända att just den texten syftar på att det åtminstone som en del av domen handlar om hur hedna folken har varit emot Israel. Romarbrevet 11. Vers 32 till 36. Ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla. Precis detta är situationen när Herren kommer tillbaka. Alla är på något sätt fångar under olydnaden. Och Gud har låtit det bli så. Han har sitt finger med i spelet. Han har inte skyddat oss från våra begärelser. Utan han har gett synden ett mått av frihet i vår värld. Detta som vi undrar så mycket över och som man kallar för teodicéproblemet. Men när till sist alla slöjor tas bort, så kan ingen förneka sin skuld. Ingen kan säga att det där gäller inte mig. Och Gud har en god avsikt. Där synden överflödade, där överflödade nåden ännu mycket mer. Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla. Nåd måste föregås av en dom för att inte bli laglöshet. Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att kunna förbarma sig över alla. O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outransakliga hans vägar! Vem har lärt känna Herrens sinne, eller vem har varit hans rådgivare, eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. Paulus brister ut i en lovsång över detta geniala som man har fått se. Vi backar något i 11 kapitlet. Till 16 versen. Om förstlingsbrödet är heligt är degen helig. Och om roten är helig är grenarna heliga. Men om nu några av grenarna har brutits bort och du som är ett vilt olivträd har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig ska du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Du har rätt. För sin otros skull bröts de bort, men du står kvar genom tron. Var inte högmodig utan lev i fruktan. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna ska han inte heller skona dig. Se här Guds godhet och stränghet. Hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig om du blir kvar i hans godhet, annars blir också du borthuggen. Men även de andra kommer att bli inympade om de inte blir kvar i sin otro. Gud har ju makt att ympa in dem igen. Ty om du har blivit borthuggen från det vilda olivträd som du av naturen tillhörde och mot naturen har inympats på ett äkta olivträd, hur mycket lättare kommer då inte dessa naturliga grenar att ympas in på sitt eget olivträd? Det är ju en fantastisk bild det här. De ursprungliga grenarna huggs bort för att de andra grenarna ska ympas in. Men sedan kommer Herren att också ympa in de grenar han högg bort. Konstigt. Nej. Poängen är att alla grenar ska ympas in. Också de som av naturen satt på olivträdet från början. Då kan ingen säga, ja, jag har hängt med sedan början och jag har skött mig hela tiden. Utan alla ska säga, jag har fått del av Guds nåd. Och det är så hela Israel ska bli frälst, som det står i 26 versen. Så att från det att Herren genom Jesaja förblindar Israel och fram till dess att Herren kommer tillbaka och evangelium går ut bland hedna folken under tiden för Israels förblindelse, så vet Herren ändå hur det ska gå till att också de generationer av judar blir frälsta. Det ligger en hög med pinnar, men de ska sättas in igen. Lugn, bara lugn. Men det betyder ju alltså att det vi kallar för domens dag, naturligtvis med rätta, det innebär också en frälsningens dag i många dimensioner. Det innebär en upprättelsens dag. Det är inte bara en gallring i värdiga och ovärdiga. Även om det också finns en förkastelse, det finns en dubbel utgång. Det är det ingen tvekan om. Och det finns bara en frälsning i Kristus. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Men vad som ska hända på Herrens dag, det tror jag att vi har en väldigt förkrympt uppfattning om. Man kan gå ut på spaning i Bibeln, inte minst i Gamla testamentet. Nu ska vi fundera lite grann på det här med försoningen mellan Israel och hedningarna. Därför att hedningarna måste be Israel om förlåtelse. Och då ska vi se på vilka villkor som gäller i den situationen. Första Mosebok 12 och 1. Det som är Guds ursprungliga kallelse till Abraham. Herren sa till Abraham: gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och så sjunde versen. Och Herren uppenbarade sig för Abraham och sa: åt dina efterkommande ska jag ge detta land. Då byggde han ett altare åt Herren som hade uppenbarat sig för honom. Lägg nu märke till att det här är Guds löften. Och de har inga villkor med sig. Inte mer än möjligen detta: gå till det land som jag ska visa dig. Och det gjorde ju Abraham. Sen finns det inga villkor av typen om du sköter dig, eller om du är riktigt snäll, och om du är riktigt omskuren, eller om du är riktigt det eller detta. Då ska du få, men inte annars. Utan Gud säger hur han har tänkt och hur det ska vara och hur det ska bli. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig. Och jag ska göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Och jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. Det där är ju lite problematiskt. När vi tänker oss en slutlig försoning mellan Israel och hedningarna. Därför att Herren kan inte inskrida i det här sammanhanget. Det kan inte bli så att hedningarna säger: ja, Jesus, förlåt oss att jag var stygga mot ditt förbundsfolk. För Herren har redan bundit sig med löftet att den som förbannar dig ska jag förbanna. Utan bara Israel kan skona hedningarna. Herren måste följa det löfte han har gett. Ja, dessvärre var det ju så att alla ni hedningar, hedna folk, förbannade mitt folk. Så det är inte mycket att välja på. Men när Bibeln talar om ett försonat tillstånd mellan judar och hedningar, så måste alltså Israel ha inskridit och bett för hedningarna: Herre, skona dem för vår skull. Vi ber att du skonar hedningarna. Vi kan påminna oss hur det var med Jobb och hans vänner. När Herren uppenbarade sig och ställde alla Jobbs frågor till Jobb utan att ge något svar på någon av dem, så ödmjukade sig Jobb till sist. Vem var då jag som i oförstånd gav vishet namn av mörker? Jag ordade om det jag inte begrep. Det är Jobb 42:3 i gamla översättningen. Men sen utgjuts Herrens vrede över Jobbs tre vänner. Ni har inte talat om mig vad rätt är som min tjänare Jobb har gjort. Gå därför och ta er 7 tjurar och 7 vädurar och vad det är. Och gå till min tjänare Jobb och låt honom offra dem för er. Kan hända skall jag då för hans skull skona er. Och när Jobb bad för sina vänner så skonade Gud vännerna. Och han upprättade Jobb. Det tror jag är en bild. Det finns ingenting som säger att det här är en bild av Jesu återkomst. Men jag tycker att själva idén liknar de andra texter som vi har läst. När Herren sluter förbund med Israel vid Sinai berg så säger han bland annat att ni ska vara mig ett rike av präster och ett heligt folk. Det är andra Mosebok 19:6 tror jag. Och vi ska bläddra till Jesaja 61. För just där stod det talat om Israels prästtjänst som måste gälla de andra folken. Präst är man ju inte för sin egen räkning. För det är så här att kapitel 60, 61 och 62 handlar om detta fridsrike som uppstår efter Jesu återkomst. Och man kan där utläsa förhållandet mellan Israel och hedningarna. Där man ser hur hednafolken överflödar i tacksamhet gentemot Israels folk. Jag läser från början, 61. Herrens ande är över mig, ty Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud, för att trösta alla sörjande, för att låta de sörjande i Sion få huvudprydnad istället för aska, glädjens olja istället för sorg, lovprisningens klädnad istället för en modfälld ande. Och det ska kallas rättfärdighetens terebinter, planterade av Herren till hans förhärligande. Det ska bygga upp gamla ruiner, upprätta tidigare ödelagda platser. Det ska återbygga upp de ödelagda städerna, platser som har legat öde släkt efter släkte. Främlingar ska stå redo att föra era jordar i bet. Utlänningar ska låta er bruka era åkrar och vingårdar, och ni ska kallas Herrens präster. Man ska säga om er vår Guds tjänare. Ni ska få njuta av hedna folkens skatter och berömma er av deras härlighet. För er skam ska ni få dubbelt igen. Och det som förutmjukades ska nu jubla över sin del. Därför ska de få en dubbel lott i sitt land. Evig glädje ska de få. Till jag, Herren, älskar det rätta och hatar orättfärdigt ro. Jag ska ge dem deras lön i trofasthet och sluta ett evigt förbund med dem. Deras släkte ska bli känt bland hedna folken, deras avkomma bland folkslagen. Alla som ser dem ska förstå att det är släktet som Herren har välsignat. Ja, nu kallas de för rättfärdighetens terebinter. Man kallar dem för Herrens präster. Man står i kö för att få betjäna dem. Det har skett en försoning. Och den försoningen har ju just Israels lidande som en förutsättning. Nu ska vi sluta den här avdelningen med ett ganska långt textstycke. Vi ska nämligen läsa Israels folks syndabekännelse vid omvändelsen, vid Jesu återkomst. Vi börjar i 51 kapitlets 17 vers, där det är Herren som talar. Jesaja 51 och 17. Men vi ska läsa till och med 54 och 17. Så vi ska läsa ett ganska långt stycke. Jag ska förresten inte läsa i folkbibeln utan i Bibel 2000. För just här råkar man ha gjort en väldigt bra översättning. Vakna, vakna, res dig Jerusalem, du som ur Herrens hand fått hans vredes bägare att dricka. Du som måste tömma kalken i botten, bägaren som får dig att ragla. Av alla de söner hon fött är det ingen som leder henne. Av alla de söner hon fostrat är det ingen som tar henne vid handen. Dubbelt drabbad är du, vem ömkar dig? Våld och förödelse, svält och svärd, vem tröstar dig? Dina söner ligger hjälplösa i gathörnen, som antiloper i fångstnät, berusad av Herrens vrede, av din Guds raseri. Hör därför detta, du plågade, du som är drucken fast inte av vin. Så säger din härskare, Herren din Gud, som kämpar för sitt folk. Bägaren som får dig att ragla tar jag nu ur din hand. Kalken, min vredesbägare, ska du inte mer dricka. Jag räcker den till dem som plågat dig, som sa till dig, lägg dig ner, vi ska gå här, och tvang dig att göra din rygg till mark, till en gata att gå på. Vakna upp, klä dig i din styrka, Sion. Klä dig i din högtidsgrud, Jerusalem, heliga stad. Ingen oomskuren och oren ska komma in i dig. Skaka dammet av dig, res dig du fångna, Jerusalem. Lös bojorna kring din hals, du fångna dotter Sion. Så säger Herren, ni blev sålda för ingenting, och utan betalning ska ni friköpas. Så säger Herren Gud, mitt folk begav sig för länge sedan till Egypten för att bo där en tid. Sedan förtrycktes det orättfärdigt av Assyrien. Men vad sker här, säger Herren. Mitt folk har förts bort för ingenting. De som härskar över dem jublar, säger Herren. Mitt namn smädas hela tiden. Men mitt folk ska få lära känna mitt namn. Den dagen ska de inse att jag är den som talar. Jag är här. Härligt är att höra budbärarens steg när han kommer över bergen. Han som bär bud om seger, som ropar ut goda nyheter, bär bud om räddning och säger till Sion, din Gud är konung. Hör dina väktare ropar och jublar. Med egna ögon ser de hur Herren vänder åter till Sion. Brist ut i jubel Jerusalems ruiner. Herren tröstar sitt folk och friköper Jerusalem. Herren visar sin makt och helighet inför alla folk. Hela jorden ska se hur vår Gud räddar oss. Bort, bort, dra ut därifrån. Rör inte vid något orent. Håll er rena när ni drar ut, ni som bär Herrens kärl. Ni drar ju inte ut i hast, ni är inte på flykt, ty Herren går framför er. Israels Gud går sist i ert tåg. Min tjänare ska ha framgång. Han ska bli upphöjd, mäktig och ärad. Många förfärades över honom, så vanställt var hans yttre, så föga mänskligt hans utseende. Men nu får han många folk att häpna och kungar förstummas inför honom. Ty de ser något de aldrig hört talas om, bevittnar något de aldrig anat. Och så kommer detta som jag menar är Israels bekännelse. Vem av oss trodde på det vi hörde? För vem var Herrens makt uppenbar? Så står det inte i de flesta översättningar. Men så står det här. Och så står det också när den här texten citeras i Johannes 12 kapitel. Vem av oss trodde på det vi hörde? För vem var Herrens makt uppenbar? Som en späd planta växte han upp inför oss. Som ett rotskott ur torr mark. Han hade inget ståtligt yttre som drog våra blickar till sig. Inget utseende som tilltalade oss. Han var föraktad och övergiven av alla. En plågad man, van vid sjukdom. En som man vänder sig bort ifrån. Han var föraktad utan värde i våra ögon. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra plågor han led. När vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får. Var och en tog sin egen väg, men Herren lät vår skuld drabba honom. Han fann sig i lidandet. Han öppnade inte sin mun. Han var som lammet som leds till slakt eller tackan som är tyst när hon klipps. Han öppnade inte sin mun. Han blev fängslad och dömd och fördes bort. Men vem ägnade hans öde en tanke? Han blev utestängd från det levandes land, straffad för sitt folks brott. Han fick sin grav bland de gudlösa, fick vila bland ogärningsmän fast han aldrig hade gjort någon orätt, aldrig tagit en lögn i sin mun. Men Herren tog sig an den han sargat, botade den som gjort sig till ett skuldoffer. Han ska få ättlingar och ett långt liv, och Herrens vilja ska förverkligas genom honom. När hans elände är över ska han se ljuset och bli mättad av insikt. Min tjänare, den rättfärdige, ger rättfärdighet åt många och bär deras skuld. Jag ska ge honom hans andel bland de stora, låta honom dela byte med de mäktiga, för att han var beredd att dö och blev räknad som syndare när han bar de många skuld och bad för syndarna. När det står talat om vi här, vi vände bort oss. Det var våra sjukdomar han bar och så vidare. Så är det ju Israels bekännelse här. Vem av oss trodde på det vi hörde? Men så kommer ett Guds tilltal. Jubla du ofruktsamma som aldrig har fått barn. Brist ut i jubelrop du som aldrig har fött. Den övergivna ska få fler barn än den gifta kvinnan, säger Herren. Gör mer plats åt ditt tält. Spänn ut dina tältdukar, snåla inte. Gör linorna längre, slå ner pluggarna stadigt. Åt söder och norr ska du utbreda dig. Dina ättlingar ska fördriva de främmande folken och bosätta sig i de övergivna städerna. Var inte rädd, du ska inte behöva skämmas. Blygs inte, du ska inte förödmjukas. Nej, du ska glömma din ungdomsskam, inte mer minnas enketidens smälek. Ty din man är han som har skapat dig, han vars namn är Herren Sebaot. Din befriare är Israels helige, han som kallas hela jordens Gud. Herren kallar på dig, övergivna och olyckliga kvinna. Inte sviker man sin ungdomshustru, säger din Gud. Ett kort ögonblick övergav jag dig, men i stor kärlek tar jag dig åter. Jag dolde mitt ansikte för dig i häftig vrede ett ögonblick, men evigt trofast visar jag dig nu min kärlek, säger din befriare Herren. Det är som på Noas tid, jag svor att Noas flod aldrig mer skulle dränka jorden, så svär jag nu att inte mer vräkas och inte mer rasa mot dig. Om än bergen rubbas och höjderna vacklar, ska min trohet mot dig inte rubbas och mitt fredsförbund inte vackla, säger han som älskar dig, Herren. Du plågade, härjade, du som ingen tröstar, jag låter dina stenar vila på spetsglans. Jag lägger grunden med safirer, jag gör dina tinnar av granater, dina portar av beryller och hela staden av ädla stenar. Alla dina barn ska fostras av Herren. I fred och välgång ska dina barn leva. Rättfärdighet ska vara din grund. Du ska vara långt från förtrycket. Du har inget att frukta. Långt från fördärvet, det ska inte nå dig. Om någon går till angrepp är det inte jag som vållar det. Och vem som än angriper dig ska falla för din hand. Det är jag som skapar smeden, han som blåser på kolelden och formar vapnen för deras värv. Jag skapar förgöraren som ska förinta. Men inget vapen som smids mot dig ska ha framgång. Alla som förtalar mot dig ska du få fällda. Detta är Herrens tjänares lott. Jag ger dem segern, säger Herr. Jubla du ofruktsamma. Det är alltså Sara som dyker upp här till sist. Och det är också alla de döda benen som får liv igen. Och Israel står här i sin helhet. Och den ofruktsamma modern undrar bakom alla dessa ifrån. Och Herren säger, spänn ut tältet ordentligt. Därför att jag ska välsigna dig. Du har bekänt din synd. Du har bekänt din tro. Och ett litet ögonblick vände jag bort mitt ansikte. Vi kan tänka på den aronitiska välsignelsen. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. Shalom. Man kan inte be Herren att vända sitt ansikte till Israel om man inte har vänt sitt ansikte bort ifrån Israel. Så det är på sätt och vis en eskatologisk bön. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. Låt oss tacka Herren. Herre, vi har bara anat ytterkonturerna av din frälsnings skönhet. Vi gläder oss, Herre. Inte minst för att vi ser att vi är rakt på väg till det mål som profeterna har satt på papper för 2700 år sedan. Herre, ditt ord har inga konjunkturer. Du ändrar inte uppfattning. Du är stabil, Herre. Trofast. Och vi gläds åt att du öppnar skriften inför våra ögon. Vi tackar dig, Herre. Och vi ber om din välsignelse över Israel. En fortsatt välsignelse. Att du fortsätter att bevara ditt folk. Och jag ber också att Israel inte ska berömma sig av sin duktighet, vare sig när det gäller försvar eller högteknologi eller något. Utan att det ska finnas en ödmjukhet. Det är Israels Gud som försvarar oss och som hjälper oss i vårt trångmål. Låt tron på dig Jesus Kristus breda ut sig i Israel. Så att du kan välsigna folket ytterligare. Amen.